Så titta lite på er. Se om ni har fått någon sol. Lite. Jag tänkte läsa en vers ur en av de apokryfiska böckerna som numera finns med i Bibel 2000. Jag ska inte ha den som någon huvudtext, utan hade tänkt mig den mer som någon liten aperitif kanske. Vi lyssnar till Syrak, som namnet till trots ibland verkar ha varit en mycket gladlynt man. Han skriver så här i Syrak 25:1. Tre ting fyller mig med välbehag. Att se dem gläder både Herren och människorna. Sämja mellan bröder. Vänskap mellan grannar. Och att man och hustru lever väl tillsammans. Tre ting gläder både Herren och människorna. Vilken vers. Efter den skulle man nästan kunna säga amen och gå hem. Men det är den där mittersta glädjen jag skulle vilja tala om en stund idag. Om vänskapens glädje. Kanske som en slags fortsättning på den förra söndagen när jag talade här och det handlade om gästfrihet. Det var just en av de där väldigt goda grannarna vars geografiska närhet med åren också har utvecklats till djup och viktig vänskap. Monica och David som bor i huset intill. Men de blev vi stående ute i vår trädgård i veckan och vi kom att tala om detta med vänner. Och Monica, som för övrigt har gjort bilden här bakom, det här sädesfältet med axeln och mycket annat här i kyrkan, hon är verkligen en bildernas människa och mästarinna. Och hon sa med sån där stor självklarhet, ni vet, som bara en kvinna ibland kan tala. Så sa hon att det är med vännerna, tycker jag, som med växterna i vår trädgård. Det finns tre sorters växter i en trädgård. Det finns de ettåriga, det finns tvååringarna och så perennerna. Ni vet, de som kommer år efter år. Och så utvecklade hon det lite. De ettåriga, sa hon, det är de där som är väldigt lätta att falla för när man går i en handelsträdgård. De prålar och lockar och de blommar direkt. Vid första mötet faller man för dem. Och de får ganska snabbt en färglös trädgård att liksom börja blomma eller lysa. Problemet med ettåringarna, det är att de är ganska jobbiga på ett sätt. Alltså de är krävande. Man måste sköta dem hela tiden, man måste passa på dem och man måste vattna. Annars torkar de och slokar och dör. Ettåringarna är lite lättstötta. Året därpå, då vill de inte alls. Tvååringarna är det lite annat med. De är lite mer trogna eller stabila. Observera, lite mer trogna. Problemet med tvååringarna, det tror jag alla ni som har en trädgård vet, det är ju att man aldrig vet riktigt vilket år det är. Alltså om det är år två eller år tre. Man vet aldrig riktigt var man har dem. Rätt vad det är så kommer de inte. De tittar liksom aldrig fram mer. Och andra gånger, då dyker de där rackarna upp när man trodde de var döda faktiskt. Så plötsligt så är de där igen på något förunderligt sätt. Tvååringarna. Och så har vi då perennerna, trädgårdens stöttepelare. Med dem kan man liksom koppla av som trädgårdsägare. De gör inte särskilt mycket väsen av sig, men man vet vad man har dem. Och det kan komma långa och svinkalla vintrar eller långa tysta perioder. Och så rätt vad det är, ett litet livstecken igen. Och snart så blommar de en gång till med den största självklarhet i världen. Såna är de, funkiorna, smörbollarna, daggkåporna och nävorna. Och såna är de riktigt, riktigt bra vännerna. Med perenner i en trädgård kan man åka på semester några veckor. Och så vet man att de hittar inte på några tokigheter under tiden. Man slipper pjoska och peta. Perenner klarar sig ganska bra själva faktiskt. De står liksom på egna ben. Och så möjligen tänkte jag, kan det här vara ämne för en predikan? För det har Guds älskarna i alla tider varit ense om. Att om det är någonting som är väsentligt för det andliga livets mognad och fördjupning, för stabiliteten och växandet i ett andligt liv, så är det just vännerna, alltså de som omger ditt liv. Så temat idag, perenna vänner. Det finns i första Samuelsboken i Bibeln en text, en fantastisk berättelse om vänskap. Jag tänkte ha den som en slags huvudtext. Vänskapen infinner sig mellan Sauls son, kungen Israel, Sauls son Jonathan och Sauls efterträdare, den unge pojken eller gossen David. Ur den berättelsen som finns för dig som vill läsa de sista 5 eller 6 kapitlen i första Samuels bok och så en liten bit in i andra Samuels boken. Ur den berättelsen som finns väldigt, väldigt mycket att hämta om vänskap. Bland annat faktiskt hur vänskap uppstår. Kanske kan man säga att det är egentligen med riktigt, riktigt goda vänner så. Som med allt annat som man märker blir avgörande faktiskt i livet. Nämligen att man inte väljer det mer än ytterst, ytterst sällan. Man sorterar sig liksom inte fram till goda vänner i bekantskapskretsen. Och så till slut bestämmer man sig för att henne där eller honom där ska jag odla vänskap med. Utan rätt vad det är så upptäcker man bara att man har fått en vän. Och det är ofattbart stort. Så uppstår vänskapen mellan David och Jonathan. Ganska plötsligt faktiskt. Kung Saul finner i den unge David en lovande framtida ledare. Han söker upp honom efter den här omtalade striden med Goliat. Och han för ett samtal med honom, ett samtal som kommer att avlyssnas av Jonathan som då är någonstans i samma ålder som denne David. Och jag läser. Efter samtalet mellan David och Saul blev Jonathan innerligt fäst vid David. Han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Från den dagen tog Saul David till sitt hjärta. Och han till sig och han lät honom inte återvända hem. Jonathan slöt ett förbund med David. Han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Han tog av sig manteln han bar och gav den åt David. Likaså sina övriga kläder, till och med svärdet, bågen och bältet. Första Samuels bok 18. Det skulle snart visa sig att det där som under ett pågående samtal som Jonathan avlyssnar liksom växer, ur det skulle vänskap födas. Men det skulle också snart visa sig att David inte bara var en gudabenådad ledartalang och därmed en tillgång i Sauls regim, utan det skulle visa sig att han i många avseenden var huvudet högre än kungen själv, Saulus. Detta oroar den svaga kungen. För om det är någonting osäkra ledare inte vill ha, så är det alltför begåvade medarbetare. Saul ser till att David gifter sig med en av hans döttrar. Kan man inte stoppa en lysande ledare på annat sätt, höll jag på att säga, så kan man försöka att få honom till måg och på det sättet liksom få ett annat slags förhållande till honom. Ganska många ledare har faktiskt tillintetsgjort på det sättet. Han får honom att gifta sig med sin dotter, allting i akt och mening, inte att gynna kärleken utan att kontrollera honom, men inte heller det hjälper. Folket börjar snart sjunga en sång som går Saul på nerverna. De sjunger: Saul har slagit 1000, David 10 000. Och så står det så hjärtskärande att Saul med tiden upptäckte att den unge David, citat, hade Herren på sin sida och att hela Israel älskade honom. Och vidare att kungens fruktan för honom växte allt mer, och för all framtid blev Saul Davids fiende. Och så detta spännande, att mitt i detta högspänningsfält av rävspel och listiga planer, av makt och missbruk, växer den vackraste vänskapen fram mellan regentens son och David, mellan Jonathan och David. Och så har jag läst den här historien igen, och så har jag funderat så här: vad består då deras vänskap av? Den som faktiskt genom hela deras liv kommer att bli en bärande kraft. Vad är den byggd av? Ja, egentligen inte av någonting som man skulle kunna kalla för märkvärdigt. Ingenting. Jag tror att deras gemenskap eller deras relation är byggd på tre saker. För det första, deras kärlek till varann. För det andra, deras återkommande samtal om situationen. Och för det tredje, och inte minst, de långa tysta perioderna mellan dessa deras samtal. Tre saker. När vänskap är som bäst, det tror jag du vet också som har en vän, så har vänskapen egentligen ingenting att tacka för. Och den behöver inte bli tackad. Vänskapen är på något sätt liksom sin egen gåva. Den är stor nog. Man behöver inte hålla på att tacka varandra för allt. Vänskapen är på det sättet också faktiskt en avbild av den kristna tron. Om det finns någon form av kärlek som ger en föraning av och ett återsken av Guds kärlek, så är det just vänskapen. Vårt förhållande till Gud kan ju som bekant komma att rymma ganska mycket. Det kan rymma underkastelse, det kan rymma dåligt samvete, fruktan, inställsamhet, gottgörelse. Om Gud först och främst blir någon att bruka eller någon att brukas av, så förloras snart någonting av det allra viktigaste i livet. Det är någon slags beräkning som börjar spärra vägen för den där vänskapen som finns. Det här visste C.O. Rosenius, som 1851 skrev en av våra mäktigaste psalmer, den som heter Med Gud och hans vänskap, hans ande och ord och bröders gemenskap och nådenes bord. Alltså, skild från vänskapen med Gud blir den kristna trons krav och utmaningar, talet om lojalitet, efterföljelse, att mista sitt liv, skilt från vänskapen med Gud, blir det talet både obegripligt och omöjligt, vill jag påstå. Här gömmer sig kanske en av det kristna livets riktigt, riktigt stora hemligheter. Som om det inte vore stort nog att Herren Gud fann oss en gång, lyfte oss och frälste oss, så är det också på detta gåtfulla sätt att det fortsatta livet med Gud liknas just vid vänskap. Med Gud och hans vänskap. Och i Höga visan formulerat med de där oerhörda orden: min vän är min och jag är hans. Så inget jämförande, inget dealande, bara en djup, djup kärlek. När Jesus i ett samtal med sina lärjungar sätter ord på vad deras relation, alltså herre, lärjunge, djupast sett handlar om, så blir inte det då tal om stora strategier och vad de tillsammans ska kunna uppnå om de jobbar klokt. Utan han hamnar i en helt annan ton när han mejslar vad som är viktigt i relationen med Jesus. Han säger, jag kallar er inte längre för tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Ty jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Vad är vänskap egentligen? Om inte ett ständigt pågående, tyst eller uttalat samtal. Ett samtal som pågår över lång, lång tid. Vad är vänskap om inte lyckan att bli sedd och att se den andra? I lyckan, men också i smärtan. Ett samtal där man med Jesu ord tar risken att låta den andra få veta allt. Jag tänkte på det där igår faktiskt, när en av mina riktigt nära och kära vänner ringde, som vi gör i stort sett varje dag. Och oftast, ska jag säga, pratar vi om vardagligheter. Men igår, efter att vi hade pratat om allt möjligt en stund, så berättade han, den här gången var det hans tur att berätta. Så berättade han om vad som tyngde honom just nu, och vad som gjorde honom på djupet orolig, och det blev en ganska utförlig berättelse. Mycket kretsade kring detta att det inte alltid är roligt att vara förälder, utan att ibland också är väldigt tungt och stort. Och min del av samtalet kände jag efteråt var att jag sa och ja, och så igen. Och det blev ett långt samtal. Precis innan vi la på luren så sa han att det var gott att få lasta av lite grann, sa han. Är inte det ganska märkligt egentligen vilka enorma tyngder i livet man kan skicka genom en mikroskopiskt tunn telekabel? Vilka tyngder den kan bära? Efteråt tänkte jag att det är något märkligt med det där, att det blev ju inte tyngre hemma hos oss för att det blev lättare borta hos honom. Funkar ju inte riktigt så. Han lastade av, men det blev inte tyngre. Jag undrar om det inte är med vänskapen, att detta är vänskapens kännemärke. Att den är som oket som Bibeln talar om. Det här oket som lyfter mer än det tynger. Även om det också ibland kan tynga, så märker man att det lyfter faktiskt ännu mycket mer. David och Jonathan i Bibeln får ganska snart börja mötas i smyg. Och det blir dessa hemliga samtal som till slut håller gnistan till fortsatt vandring och fortsatt uppdrag vid liv hos de båda. De talar om det mesta i dessa samtal, och de talar om hoten emot deras liv, båda liven. Skildringen av det är så avskalad och så förfinad. Inget plufsigt utbredande. Det står om Jonathan att han sökte upp David och att David styrkte honom. Jonathan styrkte David med löften om Guds beskydd, står det. Styrkte honom med löften om Guds beskydd. Han sa, var inte rädd, David. Jag tänker att det är så vänskap fördjupas. Den bygger sitt näste någonstans där mellan vardagligheter och hot. Men det ena får aldrig utesluta det andra. Det är det vardagliga, alltså det här pågående samtalet igen och igen, som med tiden växer till någonting som kan tjäna som som skydd också mot de stora hoten i livet. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag, står det. Det där är märklig matematik. Man kan ju tycka att det måste gå precis lika mycket kraft. Om Semia ska bära min börda och jag ska bära hans, som att vi bestämmer oss för att vi får väl bära våra bördor själva. Men den matematiken räknar man inte med i Guds rike. I bytandet av bördor, alltså att du bär min och jag bär din, så händer något annat, nämligen att vi uppfyller Kristi lag. Märk hur det genast i utbytandet av bördor två människor emellan, märk hur det genast liksom blandar sig in en tredje part. Herrens lag. Och jag höll på att säga, var kom han ifrån? Jo, det är nog så att där vi inte liksom stänger oss inne utan lever så att vi byter bördor med varann, där är Kristus alltid verksam. Min andra tanke utifrån den här texten, det är att vänskapen kanske till sist är vår viktigaste försäkring inför en oviss framtid. För ingen av oss vet faktiskt vad som ligger framför. För varje dag som går i den här berättelsen så blir Davids liv allt mer hotat. Saul har bestämt sig för att nu avrätta honom, undanröja honom. Och den planen hade utan tvekan lyckats om det inte hade varit för vänskapen mellan David och Jonatan. Till en början räddar Jonatan Davids liv genom att han talade väl om honom inför sin far, står det. Han förklarade för pappa vilken godhjärtad människa han var. Men när inte det räckte så smög han ut till David och så stärkte han honom med löften om Guds beskydd. Och när slutet närmade sig och de kommer till sitt sista möte i livet, dessa två unga män, så verkar deras vänskap liksom tyst, trots mötesförbud, verkar deras vänskap tyst ha fortsatt att verka för återstoden av deras liv. Framtiden för både Jonatan och David skulle inte komma att bli densamma på grund av deras vänskap. Också det ryms egentligen i den där Rosenius-salmen med Gud och hans vänskap, som i fjärde eller femte raden har: det osedda dagar vi möter med tröst. Det här är så stort så vi kan bara skrapa på ytan. Men det finns en stark koppling mellan vänskapen och framtiden. Alltså både på det religiösa planet och på det personliga mänskliga planet. Det finns en stark koppling mellan vänskapen och framtiden. Ute i vår trädgård, om vi återvänder dit, där jag sitter och skriver på morgnarna, står ett olivträd. Nu ska jag rätta till det här först. Jag ska ta om den här meningen, för jag kände att nu beskrev jag mig själv mycket mer som den jag vill vara än den jag egentligen är. Så jag backar. Ute i vår trädgård, där jag de morgnar jag lyckas hasa mig upp för att det är ett manusstopp, sitter och skriver, står ett olivträd. Än så länge är det inte mycket större än en krukväxt, något sånt kanske, men det tycks trivas väldigt bra. Och det var min fru Lotta som fick det där trädet av sin bästa vän Karina. Kortet, som numera nästan är oläsligt, det är bara ett litet, litet kort. Det hänger fortfarande kvar i ett snöre runt stammen på det här olivträdet. Och ännu fast solen har gassat på förra sommaren så kan man urskilja texten. Och där står det: tänk att jag har en vän som du, står det. Och så Karinas namn. Kort men fruktansvärt kärnfull text, eller hur? Jag har tänkt mycket på det där trädet när jag har suttit där. För den här korta texten säger ju så mycket av vad som till sist liksom räknas i en människas liv. Jag finner deras vänskap obeskrivlig vacker. Och jag tänker också på den, att den i sig själv, i all sin vardaglighet, liksom bär en slags försäkring inför det okända som ingen av oss vet om. Och olivträdet, eftersom det behöver så lång tid att utvecklas, så har det mest nere i Mellanöstern blivit en slags symbol för mänskliga och varaktiga relationer. Främst en symbol för sammanhållning mellan olika generationer. Men jag tror att de där blekgröna bladen på olivträdet också kan berätta om att det är just vardagskontakterna, de odramatiska, som senare i livet har möjlighet att växa upp till ett träd. Alltså ett träd där vi kan finna skugga. Så tänker jag att även om den där lappen kommer blekas bort, texten kommer blekas bort, lappen kanske blåser bort, så tror jag att man har många, många år. För ett olivträd kan man ha länge om man sköter det. Så ska man nog kunna höra de där bladen viska. Tänk att jag får ha en vän som du. Nya och spännande människor, det kan ju för en tid sätta färg på en grådaske tillvaro. Men det är ändå till de gamla vännerna man hela tiden återvänder, eller hur? Så tänker jag att om det blir för mycket som vi ibland hotas i en sån här miljö där vi känner många och många känner varann. Om det blir för mycket, liksom det här tänkandet att ja, men nu bjöd ju de oss. Så då måste ju vi bjuda dem tillbaka. Om det blir för mycket sånt, så kan den all ledig tid till sist liksom mutas in av någon slags representativ vänskap. Den sortens liv stavas ganska snart ensamhet. Att man inte kan umgås särskilt frekvent med allt för många, det säger ju egentligen sig själv, det går inte. Men det är också viktigt att säga att det ska nog aldrig uppfattas som att man liksom värderar eller väger sin omgivning. Utan det handlar mer om att om man inte vårdar sig om några få vänner, så kan den dagen komma när man upptäcker att man har ett enormt kontaktnät men är förtvivlat ensam. Jag har tänkt mycket på det där, och jag tror att jag har gjort det därför att jag har varit ganska upptagen i tanken under någon skrivperiod om hur det ska bli att bli gammal eller äldre och så. Så jag tänkte att det är kanske en ganska nyttig tanke, utan att man behöver liksom kasta sig in i ålderdomen för tidigt. Men kanske man ska fråga sig ändå, håller det sociala liv som jag eller vi nu lever, håller det också den dagen när jag inte orkar vara med överallt och inte orkar hålla igång särskilt många kontakter? Jag vet att du drar ner ljudet bara en smula i medhörningen när jag hör mig själv lite väl mycket. För det säger ju sig själv att om man har satsat på annat än de själsliga värdena under sin aktiva tid, så är risken att man liksom störtar in i ett andligt tomrum när man inte orkar hålla igång det aktiva längre. Och på samma sätt så är risken stor. Om man mest tänkt på sig själv, de egna behoven, det egna utrymmet i livet, min egen position, hållit mig framme överallt, så är risken senare att jag störtar in i ett socialt tomrum. Därför är det avgörande att tidigt i livet be Gud om vänner. Kanske är det ungdomens viktigaste böneämne, att be Gud om perenner i sitt livs trädgård. Och att odla eller vårda det som kan bli bestående också mot slutet av en människas liv. Det där blir väldigt tydligt hos Bibelns Paulus. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men ju äldre Paulus blir, ju mindre skriver han om projekt och resor. Och så händer något annat i hans texter, och det är att det blir fler och fler namn, alltså personnamn, förnamn, Särskilt i hans sista brev, andra Timotebrevet, så kryllar det av namn. Ensam i sin cell nämner han i sina brev namnet på de som höll och på de som svek. Den store missionsmannen är också en liten människa som blir gammal och som till slut ska dö. Och då händer det där att då inventerar man sitt eget liv. Mycket bleknar tydligen hos Paulus. Men jag läser hans brev och så tänker jag, men vännerna, de gamla vännerna, de lyser i sin klarhet när han sitter långt bort i en cell. Han skriver förvisso, glöm inte mina bojor. Men han skriver också igen och igen, hälsa den och hälsa den. Hälsa Priska och Aquilla och Onesiforos familj. Och i de sista skälvande raderna av det brev man tror är Paulus sista, andra Timotebrevet, så är hans tankar hos Erastus som är kvar i Korint. Och hans tankar är hos Trofimus som han lämnade sjuk kvar när han själv reste från Miletos. Och så skriver han till Timoteus, sin son i Kristus. Försök komma hit innan vintern. Och så dör han. Till sist, och bara antydningsvis, så tror jag att vänskapen i livet är den viktigaste gåva vi kan ge till våra barn. Alltså den vuxna vänskapen är den viktigaste gåva vi kan ge till våra barn. Åtminstone en av de viktigaste. För vårt umgänge som vuxna är ju något som mer än vi anar påverkar våra barn. Det här är både gåtfullt och stort. David och Jonathans vänskap i den här berättelsen får ett tragiskt slut. Striden om kungatronen blir till slut både Saul och hans son Jonathans död, en brysk död. Men nästa generation får faktiskt skörda frukten av att Jonathan och David fann varann i hjärtat. För under deras sista möte ute på fältet en dag, innan de skiljs åt och innan Jonathan förs ut för att liksom få offra sitt liv på stridsfältet, så för de ett samtal. Och det känns lite grann i textens anda som att de vet att vi ses nog aldrig mer. Och där ingår de två ett förbund med varann. Det står så här. När tjänaren hade gått, reste sig David från sitt gömställe vid kullen. Han föll ner med ansiktet mot jorden. Och han hälsade Jonathan tre gånger. De kysste varann under tårar. Och till slut grät David våldsamt. Då sa Jonathan till honom, farväl. Vi har svurit varandra en ed i Herrens namn. Herren ska vaka över förbundet mellan dig och mig och våra efterkommande för evig tid. Och så gick David sin väg, står det, medan Jonathan återvände till staden. Förmodligen deras sista möte. Och märk eden som säger att vänskap handlar faktiskt inte bara om dig och mig som vuxna, utan vänskapen har också någonting att ge till nästa generation, de efterkommande. Många år senare, när både David och hans Saul och hans son Jonathan är döda och David vid 30 års ålder kröns till kung, så står det ganska plötsligt i den här berättelsen att han en dag frågar runt i sin omgivning om det möjligen finns någon kvar av Sauls hus. Den är Saul som hade hatat honom in i döden. Finns det någon kvar, undrar David, från det hus som är så skingrat och förött? Märk hur långt minne vänskapen har. Och så berättas det för David att Sauls hus är utplånat och jämnat till marken. Men det finns en enda kvar, och det är en femårig pojke. Det heter Mefiboset, står det. Han är vanför, står det. Och så berättas det att för att rädda den här lille pojkens liv med Mefiboset så flydde hans barnflicka de värsta striderna om kungamakten. Och i den brådstörtande flykten så snavar hon så illa att hon tappar pojken. Och så bryter han båda sina fötter. Han blir vanför, han blir ofärdig, som den gamla översättningen säger. Halt, står det i den nya. Han är den enda som finns kvar. David låter hämta pojken. I sin tid dubbelt handikappad. Dels av att han är halt, men också handikappad av att han växer upp i ett samhälle där funktionshinder är samma sak som utanförskap. Och när de möts, de här båda, ett laddat möte, pojken och kungen, hälsar David honom med hans namn, vilket är viktigt, så säger han Mefiboset. Och pojken svarar: ja, herre. Och så säger David: var inte rädd. Hör du ekot från ungdomskamraterna på fältet? Var inte rädd. Och så händer det ofattbara i Mefibosets liv, att han får tillbaka all mark som hade varit hans farfars. Han får tjänare och tjänare inne, denne pojk. Tjänare och tjänare inne som brukar jorden för hans räkning. Och David säger till sina tjänare: pojken ska för alltid äta vid mitt bord. Så var det bestämt. Oj, vad det här blev jobbigt. Här svindlar min tanke. För här öppnas ju ett evighetsperspektiv. En slags väg mellan våra köksbord. Alltså den här vardagligaste gemenskapen. Vänskapen. Och i ett stort perspektiv, platsen vid bordet i Guds rike. Det dukade bordet är inte bara här, utan det som det här bordet berättar om, att det dukas ett bord också i härligheten. Och jag är inte mannen att utreda det. Så därför nöjer jag mig med att dra en annan slutsats ur upplösningen på berättelsen om Jonathan och David. Och så säger jag: om du vill ge dina barn, dina närmaste, något gott och viktigt i livet, så fyll din trädgård med perenner. Be Gud om några riktigt goda vänner. Det räcker kanske med en god vän. Låt oss be. Jesus, jag ber för den som har försökt bygga vänskap och hitta vänner, men som tycker att det blir aldrig någonting av det. Det liksom dör hela tiden. Så ber jag den här förmiddagen om att vi skulle få sporra varandra i vår allra heligaste tro. Tron på att det är inte över än, det är inte riktigt slut än. Och jag ber om att det där skulle hända, att denne någon plötsligt upptäcker med förvåning att jag har fått en vän. Och så vill jag be dig för alla våra relationer, herre. Jag ber att du bevarar oss från att fastna i ett ytligt socialt mönster i en gemenskap som den här. Där vi liksom blir någon slags religiöst cocktailparty. Nej, jag ber att vi skulle få hitta varandra på djupet och att det skulle knytas vänskapsband som bär oss också när våra egna krafter inte gör det.